Välkomna till det 30:e avsnittet av 5 juli-podden som är ett specialavsnitt om nätneutralitet med mig, Karl Andersson, Henrik Hax Alexandersson och Oskar Svarts. Nätneutralitet, istället för att ge en halvdan definition av det bara så här i början, så frågar jag dig, Hax, vad är nätneutralitet?
Då får vi gå tillbaka lite grann i tiden till något som var en delvis annan situation med delvis andra problem och delvis andra förutsättningar. Marknaden har utvecklats något oerhört sedan dess. Men det började med att nätaktivister formulerade en tjusig och rätt vacker princip egentligen om att man på internet, i produkten internet, inte ska diskriminera några tjänster, applikationer, plattformar, någon utrustning eller några användare. Det vill säga att internet ska vara en öppen plattform där det finns utrymme för allt som inte är skadligt för nätverket eller olagligt. Och det var en vacker princip. Sen så fick ju politikerna grepp om det här och allt började spåra ur. Det började i USA där det faktiskt fanns en del reella problem och kanske finns fortfarande i vissa delstater där det inte finns någon direkt konkurrens mellan nätoperatörer och där monopol eller oligopol och de kan bete sig lite grann hur de vill.
Är det ute på landet eller i Montana, sådana här, ja, det är de här befolkade ställen eller?
Det är de här mest ödsliga delstaterna, men även Ohio tror jag lite, ja. Exakt vilka delstater ska jag låta vara osagt. Och den diskussionen blev ju då mer teknisk än den här principiella diskussionen som var bland nätaktivisterna. Och sen så landade frågan i knät hos FCC, alltså Federal Communications Commission är det vad det betyder, vilket möjligen är lite olämpligt. Det borde kanske hamnat hos Department of Trade istället, därför att FCC är ju den här myndigheten som har massa åsikter om innehåll i saker och ting som inte vill att det inte ska kunna visas bara bröst på TV och sådana där saker. Men när debatten var igång i USA skulle ju naturligtvis EU inte vara sämre. Och i EU har det väl funnits och finns fortfarande i och för sig en del problem i Sydeuropa. Spanien, Italien, Grekland, sådana länder där det är de gamla statsmonopolen som har en väldigt dominerande ställning och konkurrensen är dålig.
Kan du bara förklara igen, vad är problemet?
Ja, det är det vi ska diskutera här för att jag tror att man diskuterar möjligen fel problem. Bara för att avrunda det här, så vad det har landat i EU är ju en tredje diskussion, nämligen om hastighet och som nu senast här i Sverige, diskussionen om fri surf. Så att diskussionen har gått väldigt, väldigt långt från där den en gång började.
Jag kommer senare att ställa just frågan, vad är problemet? Jag har sett på konferenser hur aktivister har drivit de här frågorna och jag har synpunkter på det.
Okej då. Men jag ville bara liksom ringa in definitionen av nätneutralitet. Det är alltså frågan om huruvida en internetleverantör kan ta extra betalt av vissa innehållsleverantörer helt enkelt för att de ska få snabbare ledningar till konsumenten till exempel.
Ja, det är en definition. Det är den definitionen som finns om man diskuterar det här i en EU-kontext. Om du tar den ursprungliga definitionen som är från en tid när till exempel Telia funderade på att bli stora content providers, alltså producera och leverera eget innehåll och så. Så var det ju den här mer principiella definitionen om att nätet ska vara öppet för alla som inte skadar eller gör något olagligt.
Det fanns, vi kommer till det sen, det fanns alltså folk som fruktade att stora multinationella företag, kanske mediebolag och sånt, skulle fylla upp nätet och sen skulle alla de här roliga sakerna som sociala grejer och sånt försvinna därför att de skulle betala såna gräddfiler och sånt, va. Men vi kommer till det sen.
Okej. Men då kan jag berätta lite kort om vad status är just nu i lagstiftningen runt om i världen. Hax, du nämnde FCC i USA. Och de röstade igenom i februari 2015 en Open Internet Order, som de kallar det. Som då tog ställning för nätneutraliteten, kan man säga. Det är FCCs högsta råd, består ju av 5 stycken personer. Och det här var då 2 demokrater, 2 republikaner och en ordförande. Det var ordföranden som hade den avgörande rösten. För demokraterna röstade för nätneutralitet och republikanerna röstade emot. Det finns de som tror att det här kommer ändras i juni 2017 när en demokrats mandat går ut och president Trump får välja. För de här personerna utses nämligen av presidenten. Och presidenten, alltså Trump då, har personer från Verizon och Sprint i sin närmaste krets, alltså från internetleverantörer. Så man tror att han kommer vara mycket mer kritisk mot nätneutralitet. Så ser det ut i USA. Sen så överklagade ju internetleverantörerna den här Open Internet Order till Court of Appeals i USA, och det skedde i juni 2016, eller rättare sagt, det var då som Court of Appeals gick på FCC:s linje och godkände den här Open Internet Order med röstsiffrorna 2-1. Och det senaste är väl att internetleverantörerna har begärt att att det här ska prövas igen av Court of Appeals, fast med samtliga domare närvarande, inte bara de här 3. Och det är där som status är just nu i USA. I EU, ska jag ta det, Hax?
Ja, gör det.
I EU är det ju så att regler kring det här infördes i oktober 2015. Men så sent som nu i augusti 2016 så kom BEREC med nya regleringar. BEREC är alltså EUs, nu har jag inte framför mig vad det är, men det är alltså de som ger råd, eller inte bara råd, de säger hur det ska gå till, och de säger det till varje lands motsvarande PTS då, precis, alltså Post- och telestyrelsen. Och de släppte väldigt nätneutralitetspositiva regler kring det här. Alltså de förbjöd tilltag som skulle hota nätneutraliteten, kan man säga. Och om vi går över till Sverige då, så har vi ju just det här som har varit stora nyheter både i april och nu i dagarna. Det vill säga att Telia införde vad de kallade för frisurf på sociala medier, det vill säga i praktiken appar från 3 olika företag, amerikanska företag.
Ja, 6 stycken faktiskt.
Men 4 av dem ägs av Facebook.
Jaha, ja, okej. Företagen. Just det. Mm.
Och det blev de väldigt kritiserade för i april, och man undrade om det här verkligen var förenligt med nätneutraliteten. Och det som hände i dagarna då var att PTS, Post- och telestyrelsen i Sverige, kom fram till att nej, det här är inte förenligt med nätneutraliteten. Ni måste ändra er eller ändra tjänsterna, eller så får ni böta. Eller vad
för att backa upp lite grann där till vad EU kom fram till, så sa man alltså att man kan tillåta prioritering av trafik så länge det inte påverkar den generella nätkvaliteten.
Vad innebär det i praktiken då?
Ja, att man inte sakta ner för alla andra. Om någon köper en gräddfil som går snabbare, så är det en sak. Men om någon köper en gräddfil och det innebär att resten av nätet går långsammare, då är det inte okej.
Okej, så de försvarar principen om nätneutralitet så att säga, men med vissa undantag.
Med vissa undantag, ja.
Mm. Och just det, och 3 operatören i Sverige gjorde ju något liknande som Telia gjorde, men de kommer inte få något föreläggande från PTS, för de har sagt till PTS att vi ändrar oss, vi lägger ner de här tjänsterna.
Jag har förstått det som att Telia, eller operatörer, kan kringgå, eller vad man ska säga, det här som PTS sa, genom att strukturera tjänsterna på ett annat sätt helt enkelt. Det vill säga man kan ha frisurf sådär, men man måste kalla det vissa saker eller ta betalt på ett visst sätt. Jag tror att det blir så.
Aha, okej. Okay. Ja, för det som PTS sa var ju att de gick inte, nu blir det lite detaljer här, men de gick inte in och kontrollerade huruvida det som kallas zero rating var okej eller inte. Zero rating, vad kan man kalla det? Nolltaxa.
Ja, nolltaxa.
Det vill säga, om man har nolltaxa, alltså det dras ingen data från ens pott när man är inne på vissa appar. Det skulle alltså kunna vara okej, utan det de testade, det var vad som hände när man hade nått sin datapotts tak. För då blockeras hela internet, men de här sociala apparna har fortsatt att fungera. Och det var det som var förbjudet.
Precis, min tolkning är att det förmodligen går att hitta någon tjänst som gör att man kan göra det som Telia gör idag. Fast det måste läggas upp på ett annat vis. Men det är ju detalj.
Och då får vi se, det kanske är det som blir Telias motdrag då.
Men så kan det bli.
Jag pratade med Telias pressansvarige.
Jag ska se här lite vem det är som kan ta det här i så fall. Så om jag kan ta ditt telefonnummer, Carl, så återkommer jag under dagen.
Men de avböjde att vara med i 50 juli-podden.
Fegisar!
Okej, ska vi gå in på en liten diskussion då om vad som är så himla bra med nätneutralitet egentligen?
Ja, jag skulle vilja berätta lite om när jag var rätt mycket runt på såna här aktivistiska och dunderhippa konferenser 2005-2006, alltså en 10 år sedan. Möjligen lite drygt, men ungefär 10 år sedan. Där var det alltid en programpunkt på de här konferenserna när någon aktivist, gärna från lite vänsterhållet, hade en fin PowerPoint. Och sen så hade man stora multinationella varumärken, det kunde vara Time Warner och Sony Entertainment och CNN och Hollywood och sånt. Och så sa de att gör vi inte någonting så kommer vi få ett kabel-tv-internet. Det vill säga bara de här stora drakarna som kan betala för sig kommer att fylla piporna och så kan man inte välja på något annat. Eller så kommer resten att gå extremt långsamt så ingen kommer att kunna använda det.
Jag minns det också. Det finns ju väldigt många flashiga hemsidor som varnar för det här och där de uppmanar till kamp mot...
Men jag startade ju internetleverantören Bahnhof 1994 och håller ju med om det där. Det roliga på internet är ju det sociala och sånt. Men samtidigt så kommer jag ju från Handelshögskolan och en frimarknadsekonomi bakgrund. Jag har alltid varit kritisk mot det där, så jag brukade räcka upp handen på de här konferenserna och så sa jag, ja, om det var en sån här kabel-tv-internetfirma, skulle du välja den? Och då sa han, jag är inte någon slav under Hollywood, men de andra, det kan ju bli så, om det bara är vi här så är det ingen fara, förutom en sak, om allt inte som i Sverige där det finns konkurrens mellan internetleverantörer, där kan man ju välja, men på många, många, många ställen, och tänk på byn i Bretagne där det bara finns kanske kabel-tv-operatören eller den gamla franska ADSL-operatören. Där kan man inte välja något annat. Och då blir det de här stora. Och jag var alltid skeptisk mot det där då. Och sa att ja, det har ju funnits America Online och CompuServe som har försökt göra sådana här walled garden och liksom ha visst content. Och sen så ja, kanske någon smal grej till internet också. Men de har ju försvunnit, det funkar liksom inte.
Alltså du menar att AOL och CompuServe, de försökte göra ett kabel-tv-internet där i början?
Från början var det ju så, ja. De hade liksom en massa eget content och sånt. Men då, jag tror ju då att det är fel, de hade fel de här aktivisterna när de säger därför måste vi kräva nätneutralitet. När det i själva verket var den här konkurrensen mellan ISP och infrastrukturen som kanske inte fanns.
Vänta, jag förstår inte vad du menar. På vilket sätt hade de fel?
Jag tycker att de krävde fel sak. De sa, det finns bara en operatör här och den skulle kunna ta sig över och domineras av multinationella medieföretag som bara sänder ut sitt material till de passiva potatisarna i soffan. Men om det funnits två, då är min tes, det skulle inte funka att sälja en sån tjänst.
Okay.
Så grejen är, det är ju som på svenska landsbygden så har man ju då med andra metoder. Man har sagt att ni kan få bidrag för att lägga fiber här om ni sluter i samman ett byalag och sådär. Istället för att kräva hur internetleverantörer ska frakta material till sina pipor. Det finns andra approacher.
Ja, vad intressant. Du ville säga något, Hax.
Ja, sen ska, som jag var inne på lite tidigare, så får man ju också säga att branschen har lite grann sig själv att skylla också. Därför att det fanns storstilade planer på just de här sakerna. Det är bara det att det blev inte så. Marknaden köpte inte de lösningarna. Hade till exempel Telia fått som de ville, så hade Telia producerat egna tv-serier idag och haft möjligtvis sin egen walled garden. Men det blev aldrig så.
Nej, hade det kunnat bli så? Det är en bra konkurrens och sådär. Frågan är ju...
Ja, det tror jag inte det hade kunnat bli heller. Men det var ju faktiskt en uttalad ambition de hade. Så att min poäng var att de får faktiskt lite grann hylla sig själva.
Mm. Just det. Men det roliga tycker jag nu, när man ser tillbaka på de här aktivisterna med sitt kabel-tv-internet-skräckvisionen då. Och sen frågar vi, hur blev det? Och... Då kan man ju undra, vem skrev följande i maj 2016? Resultatet om Telia fortsätter bygga ut sitt erbjudande är det som brukar kallas kabel-tv-internet, där ett fåtal gigantiska världsomspännande koncerner är de enda som kommer fram med sina tjänster.
Ja.
Vem skrev det? Det var inte vänsteraktivisterna. Det var en allians av alla de stora mediebolagen i Sverige. Det var MTG, det var Bonnier Expressen, Sveriges Television. Som nu...
Just det.
Det var liksom de som de utmålade som... Vänsteraktivisterna utmålade som de som kommer att förstöra nätet.
Och nu är det de som försvarar nätneutralitet då?
Ja, de säger då att vi får ett kabel-tv-internet om inte ni reglerar.
Mm. Detta pekar ju också på ett mycket större... och bredare problem med politik i allmänhet, att man definierar någonting som är eller som man tror är ett problem, och så låser man fast regelverk vid det, medan när reglerna väl har trätt i kraft som de har gjort nu, då är verkligheten en helt annan. Så att egentligen så borde politikerna hålla fingrarna i styr och försöka styra så lite som möjligt. Och om de ska in och styra i saker och ting, så kanske de borde fundera på vilket sätt de ska styra. Jag skulle vilja hävda att det här kanske inte så mycket en fråga för, så som i USA, för FCC, utan det borde ligga under konkurrensmyndigheterna istället. Om det överhuvudtaget uppkommer upp några problem. Och då blir det en fråga för konkurrensmyndigheten. Men som det är idag, så har man alltså byggt ett system som var omodernt redan, eller ett regelverk som var omodernt redan när det trädde i kraft.
Och då syftar du alltså på det här som BEREC kom med och EUs regleringar av internetmarknaden.
Som vi har varit inne på, så bygger det ju på en tidigare situation, på en tidigare analys.
Jag skulle säga att sen 2006 då, när de här första PowerPoint-presentationerna om det här kabel-tv-internet som hotade oss alla när de kom, sen dess har det ju, då kanske det fanns ställen där det inte var så mycket konkurrens, men sen dess har ju väldigt mycket hänt, nämligen hela mobila bredbandsoperatörsinternet som inte fanns då. I Dalarna till exempel, där jag är en del, där får man enorma hastigheter nu genom 4G-tekniken, och sen kommer väl 5G så småningom. Mm. Och det är ju, och tidigare tänkte man bara på ADSL-koppar i marken och så, men sen kommer hela mobila internet, och när det finns, det är ju min teori då, när det finns konkurrens mellan internetleverantörer och att det är enkelt att byta, det är sådana saker som man kan reglera, till exempel som man gjorde med telefonnummer. Man ska kunna portera telefonnummer mellan teleleverantörer. Det kunde man ju inte förut. Bytte man leverantör så var man tvungen att ha ett nytt nummer, och det var ju naturligtvis dåligt eller dumt att byta då. Mm. Men om man reglerar så att man inte låser in folk, då är ju min tes att vi kommer inte att se det här kabel-tv-internet som...
Okej, så då får jag bara fråga, om jag tolkar er rätt så är ni egentligen båda emot den här regleringen till, alltså ni är emot att lagstifta för nätneutralitet?
Jag står bakom den här gamla principiella idealistiska beskrivningen av nätneutralitet, men jag skulle säga att verkligheten har sprungit ifrån den reglering som finns nu. Okay. Man skulle nog låtit bli, och så skulle man hanterat det här som konkurrensfrågor i den mån problem hade uppstått.
Ja, jag tycker ju tanken är ju fin, och det är det som har liksom gjort nätet. Men som ekonom måste jag ju säga, 1994 när jag började driva en internetleverantör, så var jag förbluffad över att man överhuvudtaget kunde ha en prismodell som sa att man inte betalar för det man konsumerar, utan bara en slags flat fee. Och sen fick man göra vad som helst. För jag tänkte ju naturligtvis som en ekonom. Jag sitter ju någon och liksom tömmer ut sin lina och håller på med massa saker, medan en annan bara skickar två mejl. De ska väl inte betala samma. Nej. Så att det onaturliga här egentligen är ju liksom den här flat fee och allting är lika mycket värt. Därför att paket är absolut inte lika mycket värda egentligen från en ekonomisk synpunkt, skulle jag säga.
Ja, det är ju faktiskt sant. Det är intressant att flat rate har blivit modellen. Det kom väl från USA, för att på 90-talet när man fortfarande hade uppringda förbindelser, då fanns det ju inte flat rate i Sverige. Alltså på den vanliga telefonlinan, då kom man ihåg att man var avundsjuk på USA.
Precis, det var ju då telefonsamtalen som var det dyra egentligen, men även internetleverantörerna brukade i början begränsa antal timmar man kunde vara uppkopplad på nätet utan att betala extra och så.
Sen ska man ju i sammanhanget också då komma ihåg att det finns fortfarande de telebolag som är skurkar i sammanhanget även i Europa. Jag menar till exempel spanska Telefonica och i Grekland och så här, alltså där man faktiskt fortfarande försöker låsa in folk i gamla lösningar.
Och där skulle jag säga att andra regleringar än just nätneutralitet och prioritering av trafik som egentligen skulle...
Konkurrensfrågor.
Precis.
Konkurrensfrågor.
Precis. Okay. Och det är sånt använder ju EU i andra sammanhang. Till exempel Precis. Så har man ju förbjudit Microsoft att paketera sin Internet Explorer med operativsystemet. Och man har fått böta miljarder. Så att om det finns sådana som missbrukar sin monopolställning på olika vis, så finns det ju faktiskt regleringar som man kan använda redan.
Ska vi ta plocka in en liten intervju som du gjorde?
Precis vad jag tänkte på, för att i augusti tror jag det var så hade IETF en konferens i Berlin, och då cyklade jag dit och träffade svenske Patrik Fältström som jobbar på NetNode och är extremt kunnig i internetfrågor. Han är väl lite av legendarisk i Sverige, tror jag.
Nätneutralitet kan tyvärr innebära väldigt många olika saker. För mig är nätneutralitet mest transparens, så att konsumenten vet vad det är för någonting man köper. Det vill säga, leverantören av access måste tala om vad man har levererat. Men det är inte bara det. Det är också möjligheten för konsumenten att skicka och ta emot precis den trafik den vill. Det behöver inte betyda att den som levererar internetaccess behandlar alla IP-paket precis lika. För det kan finnas tillfällen när det är bättre för konsumenten att till exempel voice over IP-trafik prioriteras för annan trafik. Men det är sånt som, men nu börjar vi komma in på detaljer. Att det kan ju vara då när det är en tillfällig trafikstockning eller vad man ska kalla det. Men där behövs transparensen. Att operatören talar om det är som så att det råkar vara som så att det blir trafikstockning eller motsvarande, så prioriterar man på följande sätt.
Tycker du att det här ska regleras på något sätt?
Ja, jag tycker att jag undrar om det inte är som så att det behöver regleras. Och nu har ju Berek kommit med en del förslag på vad som får göras och inte göras. Så där tycker jag som sagt att transparens är det viktigaste. Nästa sak är att jag tycker att det är rimligare att operatörerna till exempel klassificerar och prioriterar trafik baserat på vilken typ av trafik det är, till skillnad från vilken leverantören är. Det vill säga, som konsument kanske jag tycker att okej, okay, är det som så att operatören prioriterar voice over IP-trafik för filöverföringar, då är det kanske okej. Okay, för då blir ändå mina telefonsamtal av högre kvalitet.
Det vill säga, om en ISP bara levererar YouTube och Netflix och Spotify, så ska det framgå att det är det man betalar för och inte en internetaccess.
Nej, i det fallet så tycker jag faktiskt det är ännu värre, för att i så fall vad gäller i det fallet så visar det vissa videotjänster och ljudtjänster, strömmande ljud och strömmande video. Det som du tog upp tycker jag är fel, och det tycker man kan reglera mot, och det har också Berek föreslagit. Det vill säga, men däremot är det okej om det är som så att man har en tjänst som prioriterar till exempel strömmande musik, men inte just Spotify. För då har du valt att prioritera någonting baserat på vilken tjänsteleverantören är. Vad jag pratar om är mer okej. Det är om man prioriterar baserat på vilken typ av trafik det är. Så man måste skilja mellan ingen prioritering, prioritering baserad på typ av trafik och baserat på leverantör. Och baserat på leverantör tycker jag är helt fel.
Aha, för baserat på leverantör, det är ju mer kommersiellt tänkande då kanske man kan säga. Och baserat på typ kanske mer är nödvändig teknisk lösning, eller?
Precis så, och det är precis det som Berg pratar om i sitt förslag som var ute för public commentation fram till, jag tror det var igår, den 17 juli 2016.
Men tänk om det är så att folk i allmänhet, det här är en liten filosofisk fråga om framtiden. Kan det vara så att om folket själv får välja, till exempel då om de vill ha hela internet eller om de vill ha ett internet till halva priset som bara innefattar Facebook, Spotify, Netflix och YouTube, kan det inte hända då att majoriteten faktiskt skulle välja det senare?
Jo, det skulle kunna hända. Och det var ju tråkigt, ungefär på samma sätt som det kan hända att folk inte köper liksom, kravmärkt mjölk eller, liksom, eller vad det nu är för någonting. Och därför tror jag framförallt ur svensk perspektiv är det väldigt svårt att förbjuda företag att sälja dåliga produkter, men vi har väldigt stark konsumentlagstiftning. Det är därför jag i nu 15 år har argumenterat för att vi borde egentligen införa någon typ av stämpel eller märkning av just internetaccess. Så att operatörer kan bland alla sina produkter skulle kunna märka just internetaccessprodukten med en specifik snygg logotyp eller whatever. Och när de väl har gjort det, då kan ju konsumenterna välja om de vill välja vad det nu är, Facebook internet eller HeyHo internet eller bla bla bla, som operatören kanske säljer väldigt billigt. Men det gör också möjlighet för operatören att sälja just den internetmärkta produkten till potentiellt ett högre pris mot att man liksom gör den här märkningen. Men det skulle då krävas att konsumenter och operatörer möts och gör en specifikation av vad man ställer för krav på just den som har den här märkningen. Men det här är, det vill säga, egentligen skulle jag vilja lösa problemet utan att regleringsmyndighet eller staten lägger sig i. För jag tycker att operatörer och konsumenter borde kunna komma överens om det tillsammans.
Ja, och jag tycker att det är jätteintressant det han säger på slutet där. Att, ja, men tänk om då, alltså apropå konkurrenslagstiftning och så, tänk om folk väljer kabel-tv-internet, fast dagens kabel-tv-internet är ju inte CNN och så vidare, utan det är ju Facebook. Tänk om folk bara vill ha Facebook och YouTube, då fallerar ju er konkurrenslagstiftning.
Det är alltså så här, om man har ett antal ISP:er så har jag väldigt svårt att se att alla ISP:erna bara skulle erbjuda Facebook. Och, alltså,
om det är det folk vill ha?
Ja, men folk och folk, några kanske vill ha det, men andra vill ha Flashback. Det är ju liksom, jag tror att allting skulle få plats i en marknad där olika ISP:er kan göra sådana här saker.
Jag tycker Paff är klok här därför att nu är vi återigen inne på att man använder fel lagstiftning. Därför att detta är en fråga om konsumentlagstiftning. Om jag köper falukorv så vill jag ha falukorv. inte någonting annat. Om jag köper något som kallas internet, då vill jag ha internet. Då vill jag ha tillgång till allting som är lagligt och inte skada nätet. Om sen folk vill sälja någonting annat, om Schibsted får för sig att sälja ett paket med Aftonbladet, Hotmail och Fonus hemsida till pensionärer, gör det, men kalla det för fan inte för internet.
Nej, det tycker jag Paff har fullkomligt rätt att det är inte internet i så fall, och det måste vara väldigt klart. Men sen tror jag personligen att det skulle inte bli den enda modellen alls, därför att folk vill ha så mycket mer. Men ja, det lustiga är ju faktiskt det som hände efter den här skräckvisionen med de stora medieföretagen som bara skulle pumpa oss med information. Nu istället blev det man är rädd för nu är det är sociala nätverk, det är egenproducerat innehåll. Det är Instagram ingår i Telias erbjudande och olika chattprogram, WhatsApp och Kik och sånt där. Det är ju liksom egentligen inte softpotatis feeding av information längre då som man är rädd för. Sen är det ju för sig, det förstår jag ju, mediebolagen är rädda att annonsintäkterna ska hamna främst hos de här Facebook och sånt.
Det här är ju intressant, för att här finns ju en del saker som är mycket intressant och värd att diskutera. Inte nödvändigtvis för att de behöver bli föremål för lagstiftning, men de är ändå väldigt intressanta. Till exempel situationen för nya aktörer. Om jag idag skulle driva en startup som skulle försöka konkurrera ut Facebook, då skulle jag vara fullständigt ursinnig över att Telia ger Facebook en gräddfil. Och jag tror att den diskussion som kommer att kanske bli allra hetast, det är bland annonsörerna. För det är ju väldigt sidor finansieras ju normalt sett av annonser. Och det är ju oerhört oklart vilken dynamik det här med att vissa kanaler får gräddfil får på annonsmarknaden. Det förändrar ju förutsättningarna totalt. Och där tror jag att reklamannonsvärlden är helt oförberedd på den diskussionen.
Mm. Absolut, det här med annonser som går till Google och Facebook och sånt, och Twitter kanske så småningom, det är ju en stor förändring. Mm. Och jag tror ju att man kan inte reglera det i förväg. Vi vet inte hur det kommer att se ut. Facebook kanske måste betala mediebolag för att deras nyheter ska delas, eller tvärtom, who knows. Men jag skulle vilja ta upp en sak som de här stora mediebolagen eller stora internetbolagen gjorde för att egentligen, kan man säga, skaffa sig inte kabel-tv-internet där bara de fanns, men för att deras material ska skeppas mycket snabbare. Hälften av internettrafiken nu lär gå genom olika content delivery networks. Det vill säga Netflix sätter upp servrar ute hos internetleverantörerna för att deras material ska komma så otroligt mycket snabbare än om de kanske hade en server i Amerika och streamade allt ifrån. Mm. Så de bygger ju såna här CDN-network, och det är Apple och Google och
egna kablar.
Alla, precis. Så att man kan ju säga att de har ju byggt ett gräddfilsinternet som de har betalat själva, och det är jättebra.
Okej,
okay. Jag vill bara peka på att det finns en dynamik i den här marknaden. Man tänker kanske inte på, kanske ingen tänkte på då att de skulle bygga enorma serverfarmer på olika ställen på jorden och skeppa trafik mellan dem och sen ställa ut servrar hos... Alltså, när jag höll på med de här sakerna, då var det ju internetleverantörerna. Man perade på den här knutpunkten som Paf jobbar på då. Så utbyter ju internetleverantörer till Telia och Bahnhof och till Nord och sånt trafik. Men nu för tiden så har ju Apple, Google, de stora har liksom en egen pipa in i peringpunkterna.
Mm.
Så att,
och det kan vem som helst få om man betalar tillräckligt mycket, eller?
Det kan, ja, där så här. Man betalar ju till knutpunkten för att så att säga använda, koppla in sig, vad heter det, hårdvaran och sånt. Men sen har de olika operatörerna, kan ha helt olika peering policies. De behöver inte utbyta någon trafik alls, även om någon har kopplat in sig. Eller så säger de att vi utbyter bara trafik med de som har så här mycket och skeppa in. Stora. Och andra kanske perar med alla.
Okej. Okay. Ja.
Ja, men det, som sagt, återigen, alltså, det känns som här, den här typiska politiska fällan. Politiker identifierar något som kanske, eller kanske inte, är ett problem, och så sätter man upp ett regelverk, och när reglerna väl träder i kraft så ser verkligheten helt annorlunda ut. Och en sak som jag skulle vilja skjuta in här, som jag tycker är synd, det är att samtidigt som den här diskussionen om Facebook och musik i mobiltelefonen rasar i Sverige, så finns det en annan diskussion som är mycket viktigare just nu, som är helt i bakgrunden, och det är om bybära neutraliteten, alltså mer konduit, som säger att internetoperatörerna inte ska vara ansvarig för vad folk gör i deras trådar, på samma sätt som posten inte ska vara ansvarig för vad folk skriver i sina brev. Och där har vi ju rättegången nu mellan bredbandsbolagen och nöjesindustrin. Och det är just nu en mycket, mycket, mycket större och viktigare fråga än om folk lyssnar på gratis musik och Facebook har gratis i sina mobiltelefoner.
Alltså, nöjesindustrin vill att domstolar ska kunna säga att bredbandsbolaget och andra internetoperatörer ska blockera accessen till sajter som de inte gillar.
Precis.
Det kan vara Pirate Bay eller...
Ja. Och för att göra det så måste de ha koll på alla sajter och ha koll på vad alla användare gör i sina nät. eller så deras nät.
Det är där en viktiga fråga.
Jag tycker det är en mycket viktigare fråga just nu.
Mm. Vad intressant. Ingen av oss vill ha nätneutralitetslagstiftning med andra ord. EU med flera bör hålla fingrarna borta.
Det är rätt svårt, men jag skulle nog säga så, ja. Man ska använda andra metoder för att uppnå de saker som man vill. Och det är inte säkert att man har vetat vad man vill egentligen. Vad är problemet? Den fråga jag ställer mig när jag läser liksom hela den här debatten. Vad var och är problemet?
Jag skulle säga att jag älskar den gamla ursprungliga definitionen som aktivisterna hade. Att internet ska vara öppet för alla tjänster och applikationer och plattformar som inte är olagliga eller skadar nätet. Det tycker jag är en jättetrevlig princip.
Men jag
tror att man har hamnat rätt fel här i lagstiftningen. Ska det här överhuvudtaget regleras i lagstiftning så tror jag det ska vara konkurrens- och konsumenträtt.
Mm. Ja, jag känner mig övertygad också nu, för att först var jag så otroligt imponerad av Berek med flera att de försvarade konsumenten så fint, men nu inser jag att det kanske inte alls är att försvara konsumenten, utan det kanske är överdrivet reglerande helt enkelt, och att det där skulle lösa sig i alla fall.
Det är ju som allting annat, det är missriktade goda intentioner. Ja. Men som sagt, man ska vara medveten här om att det finns många underliggande problem, och det finns jävligt mycket där ute som behöver styras upp, inte minst i Sydeuropa som ju faktiskt har förstört inte bara liksom mycket på internetsidan utan mycket på hela den europeiska telemarknaden.
Kan du kort bara säga på vilket sätt de har förstört i Sydeuropa?
Till exempel, det var ju de som hindrade när alla andra operatörer sa att data roaming ska inte vara speciellt dyrt. Kanske till och med inte dyrare än vanlig uppkoppling. Så var det ju framförallt spanjorerna som satte stopp för detta. Därför att de hade ingen anledning att gå med på det. De har miljoner människor som reser till Spanien på solsemester och ligger på playan och surfar på sina plattor och mobiltelefoner. Medan antalet spanjorer som gör det motsvarande i Blackpool och Kiel är ytterst begränsat.
Ja.
De hade stålar att tjäna, och de var ett gammalt monopolföretag och vana att bete sig hur fan de vill. Så att det är sådana saker. Alltså, de bolagen är ett problem i sammanhanget.
Ja, de tjänade enorma pengar på roaming från nordeuropeer. Ja. Och betalade lite, precis. Mm.
Okej, men angående nätneutralitet så måste jag säga att det var lite oväntade slutsatser som jag fick från er, som ändå är två gamla nätaktivister. Men jag tycker vi avslutar där. Jag vill också be om ursäkt för att det har borrats lite i bakgrunden.
Ja, grannarna håller på att skruva ihop en elefant där uppe.
Tack för att du kom hit, Oskar Svarts.
Tackar.
Och tack du också, Hax, som vanligt.
Tack, Carl.
Vi är tillbaka nästa vecka.
Tack alla, tack ni som har lyssnat.
Ja.
Tack Paff och tack hela jävla högen.
Vi hörs om en vecka. Hej då.